Hej och välkomna till Retorikiska podden. Gäst idag är jag. Och jag är Johan Ingerö som till vardags arbetar som ansvarig för välfärdsfrågor på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Men utöver det så följer jag också sedan många år amerikansk politik och jag har nyligen släppt en rapport inför det amerikanska valet som heter Vem ska vara president? Och jag intervjuas av Camilla Eriksson, naturligtvis, från Retorikiska.
Ja, tack Johan. Du hade ju en dragning här på Timbro för någon vecka sedan bara kring just det här amerikansk politik som jag tyckte var så himla intressant. Därför att helt plötsligt så fick man lite lättuggad bakgrund till varför det ser ut som det gör här och nu. Tack för att du vill komma och prata om det här. Det jag tänker att vi börjar med det är det här 207. Det är för man behöver väljarallianser för att kunna bli kandidat i USA. Kan du berätta lite mer om det där?
Ja, alltså det amerikanska systemet fungerar ju så att man väljer inte direkt sin president utan varje delstat väljer elektorer. Och hur många elektorer man har beror på hur många som bor i delstaten. Kalifornien, som är den mest befolkningstäta, eller har den största befolkningen, har över 50 elektorer, medan till exempel lilla Wyoming har 3. Och för att bli vald måste man alltså då skrapa ihop 270 elektorer. Det är det som krävs för en majoritet. Och då handlar det om att förena så pass stora väljarallianser i tillräckligt många delstater för att man ska kunna få nycklarna till Vita huset.
Mm. Och om man tittar på rent historiskt sett så har ju till exempel Florida varit en sån här swing state som har varit väldigt, väldigt betydelsefull. Som du säger, Kalifornien, jag kan tänka mig Texas är ganska stor.
Texas är stor.
Ja, men även New York. Mm. Även fast den geografiskt är väldigt liten så har det många elektorsröster.
Mm. Delstaten är ju stor både till ytan och befolkning. Men ja, visst, den absoluta, den största staden är ju staden New York där det bor ungefär lika många som i Sverige. Mm. Så det är många elektorsröster som är på spel där.
Mm. Och de här, vad ska man säga, vi går inte in på allianserna. Staterna i sig har ju varit historiskt sett både republikanska och demokratiska. Och sen har de bytt, förutom i mitten av USA som verkar under de senaste 100 åren i alla fall alltid varit republikanska. Kan vi titta lite grann på det där?
Mm. Det är ju så att västra USA är ju det nyaste USA, kan man säga. Det är ju det gamla nybyggarlandet, eller vilda västern som vi lärde känna det som barn. Och där har det traditionellt funnits lägre tilltro till centralmakten i Washington, större motstånd mot skatter, och det var också länge republikansk mark. Idag har republikanerna tappat västkusten, alltså delstaten Washington, Oregon och Kalifornien, som numera är domineras av demokraterna. Men inlandsvästen, Wyoming, Idaho, Montana, sådana delstater där republikanerna fortfarande är väldigt starka.
Men där finns det inte särskilt mycket elektorsröster.
Nej, det bor inte så många där.
Ja.
Det är oerhört glest befolkade delstater, domineras av vildmark. Och de människor som bor där bor i mindre städer. Alltså, de största städerna i några av de här delstaterna är ungefär som halva Landskrona.
Oj. Alltså jag minns när jag bodde i Kanada, för det var en tjej som var från Idaho. Minns jag rätt, är Idaho the potato state?
Åh gud, jag kan inte alla de där i huvudet. Jag kan de större, men jag vet faktiskt inte vad.
Idaho, hon blev väldigt mobbad i Toronto. The Plains. Så här, har du mycket potatis?
Idaho är nog inte så mycket slätt mark. Det är ganska bergigt. Det ligger ju Rocky Mountains. Däremot om man tänker alltså i mitten av USA, mellanvästern, delstater som Kansas och Iowa. Där är det mycket slätt mark. Iowa har mycket jordbruk, mycket majs.
Ja, det är säkert där då.
Och så. Så att, men i mitten av USA, där finns det väldigt mycket slätt mark.
Mm. Om man tittar på, jag kan lägga upp de här bilderna så att du som lyssnar både får upp dem i din mobil och eller kan gå in på webbplatsen och titta. Men det är väldigt intressant hur det rent historiskt sett har förändrats. beroende på de, ja, om vi tar några stora amerikanska presidenter.
Ja, stödet har ju varit, kan man säga, regionalt för partierna. Mindre idag än tidigare, men det finns fortfarande spår av den gamla uppdelningen. Nordöstra USA, alltså delstater som New York, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, är idag övervägande demokratiska. Och några av dem har varit länge, New York till exempel. Men i en del av de här fallen så har de relativt nyligen då gått över från republikanerna till demokraterna. Demokraterna å sin sida var ju under nästan 100 år det i stort sett enda partiet i sydstaterna. Och det är lite spännande därför att vi i Sverige förknippar ju sydstaterna med konservatism. Men under mycket lång tid så var demokraterna både det liberala alternativet i stora delar av landet och den konservativa rösten från söder.
Och anledningen till det här?
Ja, bakgrunden är ju det amerikanska inbördeskriget som där syd slogs mot nord. Och som vi vet så vann nord och Lincoln var republikan. Och det gjorde att efter inbördeskriget när sydstaterna kom tillbaka in i Förenta staterna så ville befolkningen där inte rösta på Lincoln. Eller på Lincolns parti. Det vill säga de vita ville inte det. Och på den tiden så var det väldigt få i svarta i södern som hade rösträtt. Och de svarta som fanns i södern var inte sällan republikaner av samma skäl. Men de hade för det mesta inte rösträtt. Så att de som röstade var vita sydstatsbor och de röstade på demokraterna. Och så här höll det på till, ja, det började luckras upp lite efter andra världskriget. Men det var först egentligen på 60-70-talet som republikanerna på allvar började vinna val i sydstaterna. Och idag är republikanerna större än demokraterna i södern. Men det är ett brott med historien, ska sägas.
Mm. Och då tänker jag så här, dels att det bör ha haft att göra med att demokraterna gick in i olika antirörelser, antikriget, vad mer? De gick in för rasdiskriminering, ska sluta. Vad mer för ämnen?
Det man kan säga är ju att, och nu kommer vi in lite på det här med väljarallianser, att de liberala demokraterna i nord och väst såg mellan fingrarna med hur partivännerna i södern behandlade svarta. Och skälet till det var ju att det gjorde att demokraterna kunde vinna val. Mellan 1932 och 1948, alltså 5 val, vann demokraterna på raken. Och det har ingen lyckats med sedan dess att vinna så många val. Men det berodde ju på att man lyckades ha den här koalitionen mellan vita farmare i södern, fackföreningsaktiva i storstäderna, liberala intellektuella på universiteten. Den här väldigt brokiga koalitionen höll ihop därför att man hade tillräckligt många gemensamma intressen. När sen den liberala delen av demokraterna blev dominant och slog fast att vi tänker inte acceptera söderns raslagar, skolsegregation och annat, så tappade demokraterna mark i sydstaterna. Och sen ska det sägas att republikanerna var ju inte intresserade heller av att upprätthålla raslagarna i södern, men de hittade andra sätt att vinna sydstatsväljare. De motsatte sig att elever bussades mellan olika skolor för att uppnå integration. Man sa att man var för integration men inte för den här specifika åtgärden. Abortdebatten som tog fart på allvar på 70-talet när högsta domstolen legaliserade abort var en bra murbräckare för konservativa republikaner i södern. Och naturligtvis också antirörelserna som du nämner, när demokraterna under en period kom att domineras av unga studenter, antikrigsaktivister som många konservativa i södern som själva hade tjänstgjort i världskrigen och i Korea inte hade särskilt mycket tålamod med.
En annan stor förändring som har skett är ju just att västkusten som tidigare var strikt republikansk har blivit strikt demokratisk. Vad är det som har hänt där?
Urbanisering framförallt. Demokraterna har i regel varit bättre på att vinna i storstäder och republikanerna har varit dominanta på landsbygden. Och i Kalifornien inte minst så har allt större delar av befolkningen kommit att koncentreras till Los Angeles, San Francisco, Sacramento, San Diego, stora städer. En annan detalj är förstås att minoriteter, alltså människor med ursprung i Sydamerika eller afroamerikaner har blivit fler. Och de röstar numera i regel på demokraterna.
Mm. Är det Mitt Romney? Nej, jag ska inte gå dit än. Vad ser vi för större allianser idag? Varför kunde Obama vinna till exempel?
Obama stöds av liberaler, naturligtvis. Han har ett kompakt stöd bland svarta. Och han har ett väldigt stort stöd även bland latinamerikaner. Men sen är det väl också så att demokraterna har i någon mening kommit att bli både vänster och mitten istället för att vara både vänster, bara vänster. Och i USA som i alla andra val så avgörs det till sist av hur mittenväljarna röstar. Högern och vänstern flyttar inte på sig, men mittenväljarna är rörliga. Och 2000-talet med krigen i framförallt Irak men även Afghanistan och även en del betonande av värdekonservativa frågor som motstånd mot homoäktenskap och liknande funkar helt enkelt i allt färre delstater, vilket har gjort att Obama har kunnat vinna i delstater som där tidigare demokrater har, som John Kerry och Al Gore, har förlorat. Och det har gjort att han har kunnat vinna helt enkelt. Men hans allians är inte lika enkel att definiera som tidigare. Och landet är mer polariserat och splittrat idag än vad det har varit.
Ja, men om vi tittar på vilka allianser fanns tidigare som inte finns idag?
Ja, för republikanernas del så har det handlat om olika sorters konservativa. Försvarshökar. Och det var ju oerhört viktigt förstås under kalla kriget. Och det som hände på 60- och 70-talet förutom Vietnamkriget var ju att Sovjetunionen som då fortfarande fanns gick om USA i kärnvapenkapacitet. Och det skrämde väldigt många amerikaner. Och republikanerna framstod helt enkelt som mer försvarsvänliga. Och var det också. En annan grupp. Och det ska vi säga att de här försvarskonservativa finns och fanns utspridda. De var inte en regional företeelse utan de fanns utspridda i stora delar av landet. En annan grupp var ju de ekonomiskt konservativa som såg att USA hade gått ganska trögt i många år, många decennier. Framför allt på 70-talet så hade USA stora ekonomiska problem. Man hade oljeransonering, man hade väldigt höga marginalskatter och det ledde till ett skatteuppror. Och där blev republikanerna som tidigare hade stått väldigt mycket för budgetbalans och så. Och faktiskt motsatt sig stora skattesänkningar under Kennedy och Johnson. Blev republikanerna skattesänkarpartiet. Så där fick du in de ekonomiskt konservativa. Och de fanns väldigt mycket, dels i storstäder naturligtvis. Det här var stämningar som var och är starka på Wall Street. Men också västerut, alltså där det fortfarande då fanns mycket mer av nybyggarkultur och motstånd mot skatter generellt. Och den tredje gruppen som framförallt, men inte enbart, var stark i södern var ju de religiöst konservativa. Och de uppskattade inte 60- och 70-talets sexuella revolution, de gillade inte att abort legaliserades i hela landet. Och de brydde sig kanske inte så mycket om skatter. Men de hade det de hade gemensamt med de ekonomiska konservativa var ju det här motståndet och misstron mot centralmakten i Washington. Så de här tre grupperna som jag brukar kalla för seden, svärdet och korset hade tillräckligt mycket gemensamt för att stödja samma presidentkandidater. Och det gjorde att Richard Nixon, Ronald Reagan och båda presidenterna Bush kunde väljas. Det var med de här tre grupperna i ryggen.
Men de finns inte på samma sätt idag, eller?
Ja, de finns, men delvis är de svagare och delvis har de glidit ifrån varandra. Det var ju aldrig ett helt harmoniskt äktenskap mellan ekonomiskt och religiöst konservativa till exempel. De tolererade varann, men det fanns ganska mycket misstänksamhet. Och många av de ekonomiskt konservativa var ju libertarianska i sociala frågor. De hade inte så himla mycket synpunkter på huruvida folk skilde sig eller hade sex utan äktenskapet eller vad det nu kunde vara. Det var inte frågor för dem, utan för dem var ekonomin intressant. Idag så finns det i den här gruppen ett stort motstånd mot socialt konservativa, och det är dessutom ömsesidigt. Så att nu är ju de här båda grupperna ju fortfarande solitt republikanska, ska sägas. Men de har svårare att enas om vem som ska företräda partiet. Och det ser vi inte minst nu när republikanerna har rekordmånga presidentkandidater på sin sida.
Men demokraterna är egentligen bara
demokraterna har få. De har tre stycken just nu. Och det är väl, och det är egentligen inga tvivel om vem som kommer ta hem nomineringen. På republikanernas sida är det mycket mer öppet.
Mm. Men om vi tar demokraterna första, för att Hillary Clinton är den starkaste lysande stjärnan. Det är ju ändå väldigt många som är skeptiska till om hon kan ta hem den stora posten. Inte minst för att hon under årens lopp hela tiden har blivit anklagad för att vara oärlig. Och en sak som jag tycker är väldigt intressant utifrån det mer retoriska perspektivet, det är ju det här hur man konstant har använt osmickrande bilder på henne, där hon ser manipulativ ut, där hon ser ut att håna människor, där hon ser ut, hon gör så här olika miner som inte är varma, kvinnliga, omhändertagande, sådär lugna, harmoniska. Och lite hur amerikansk valrörelse, för hon var ju kandidat även förra gången i demokraterna då. Hur använder, för jag tycker att det är väldigt intressant att vi i Sverige har ju väldigt lite negativ campaigning, medan i USA är det är det de kör stenhårt på. Åtminstone är det som kommer över till mig. Så kan vi diskutera lite grann hur Hillary Clinton har framställts under åren?
För det första så ska man väl då säga att den här typen av kampanjer fäster inte om det inte finns något fog för dem. Och Hillary Clinton har en lång historia av att uttrycka sig ganska slängigt. Hon har blivit mer disciplinerad nu, nästan för disciplinerad idag. Men för drygt 20 år sedan när hon var rikets första dam, så pratade hon bland annat om motståndarna som en omfattande högerkonspiration och sånt där. Och det har ju inte republikanerna glömt. Hon har också bytt åsikter ganska frekvent. Hon var till exempel då som Obamas utrikesminister, så var hon helt för det här stora frihandelsavtalet mellan Europa och Nordamerika, TTIP. Hon kallade det för kronan av frihandelsavtal. Nu som presidentkandidat är hon emot det. Och det är en oerhört skicklig politiker, men jag tror inte att ens hennes närmaste vänner skulle säga att hon har egentligen sådär tvärfasta övertygelser i politiska sakfrågor. Och det används förstås av motståndarna, både inom och utom partiet, för att beskriva henne som ombytlig och manipulativ och maktgalen. Och som du säger jag skulle nog säga att vi har ganska mycket negativ campaigning i Sverige, men den sker mer subtilt. I USA gör man en tv-reklam som pekar på motståndarens fel och brister. Där är vi inte än här. Men hon är ett tacksamt mål, inget tvivl om det.
Hon har ju också den stora fördelen med att vara kvinna. Och det är ganska många människor som gärna skulle vilja se en kvinna på posten. Så att jag tänker att det är lite förlåtande i det här läget. Att många kan ställa upp och backa och rösta på henne, trots att hon kanske inte är den optimala presidenten. Just för att symbolen av att ha en kvinna högst upp är mycket, mycket viktigare än så. Vad tror du om det?
Jag tror att den impulsen är stark bland människor som i vilket fall kommer att rösta på demokraterna. Jag tror inte att motsvarande impuls finns bland republikanska väljare. USA är i det avseendet mer konservativt än Sverige.
Mm.
Ska säga att vi har inte haft någon, har inte vi haft någon kvinnlig statsminister heller, men jag tror alltså Hillary Clinton har växlat mellan olika strategier här. Som första dam så ägnade hon sig ganska mycket åt socialpolitik. Hon försökte bland annat få igenom en sjukvårdsreform som dock misslyckades. Men när hon blev senator efter valet 2000 så minns jag att jag tänkte att aha, hon positionerar sig för ett presidentval. För när hon skulle välja utskottsplacering i senaten så satte hon sig inte i något motsvarande vårt socialutskott, utan hon satte sig i The Armed Forces Committee, alltså motsvarigheten till riksdagens försvarsutskott, och profilerade sig på den sortens frågor. Och i försvars- och utrikespolitik så har hon varit med demokratiska mått mätt rätt mycket av en hök. Och det tror jag är ett sätt att kompensera för det faktum att en hel del amerikaner inte riktigt är bekväma med tanken på en kvinnlig överbefälhavare.
Mm.
Och det ska man ju komma ihåg att den amerikanska presidenten också är. Den amerikanska presidenten är statschef, regeringschef och ÖB i en och samma person. Och just ÖB-biten är väldigt viktig i valen.
Ja, och då har hon ju rent strategiskt och taktiskt gjort alldeles rätt val.
Ja, absolut.
Ja, mycket spännande. Samtidigt som jag kan tycka att det är lite... jag förstår att det är en lång väg till makt. Och ju större landet, så längre är vägen. Men att vara så fokuserad redan vid, vad var det, 2000?
Ja, hon var nog fokuserad långt innan det.
Ja, det är imponerande.
Hon har ju funnits i politiken i stort sett hela sitt vuxna liv. Men jag minns att jag läste en rätt intressant intervju med Bill Clinton för en tid sedan. Där han beskrev diskussioner de hade när de var nygifta. Och Bill Clinton sa till Hillary Clinton att du är din generations mest begåvade politiker. Du måste kandidera. Och Hillary svarade att gud nej, jag är alldeles för ilsken och aggressiv. Ingen människa kommer någonsin rösta på dig, på mig. Och där, på den punkten är de ju väldigt olika. Bill Clinton är ju berömd för sin förmåga att vara gosig, brist på bättre ord. Alltså han... många som träffar honom beskriver hans oerhörda förmåga att få de han träffar att känna sig lyssnade på och sedda. Och han är en av landets i särklass skickligaste kampanjare. Medan Hillary kan nog väl så mycket som han i sakfrågor, men hon har inte den typen av personlighet.
Nej, hon är inte varm.
Hon är inte varm för 5 öre och har aldrig varit det.
Nej.
Och man kan dessutom med gott fog tänka att det hon har varit igenom med affärerna runt Lewinsky och annat, och även under Bill Clintons guvernörstid i Arkansas och den typen av mediebevakning hon har haft.
Så men också har hon det här ifrågasättandet som utrikesminister. Nu kan inte jag sånt här. Vänta, jag måste kolla. USAs diplomatiska postering i Benghazi i Libyen.
Mm. Det är ju mycket senare,
ja, ska jag säga. Men den, där blev hon ju väldigt utsatt.
Mm.
Och det finns ju olika filmsnuttar som jag har tittat på där hon själv använder ganska många manipulativa tekniker när hon sitter och blir utfrågad för att verkligen underminera utfrågaren. Mm. Bara det i sig är otroligt intressant. Jag ska se om jag hittar den igen. Då lägger jag upp länken till den här podposten på retorikiska.se. Men hon är ju otroligt skicklig på att ta allting utom den här värmen. Och jag kan känna att ska jag välja någon, jag menar, jag tänker bara på svenska val, de här otroligt kalla människorna som är väldigt ombytliga, det finns ju politiker som är också väldigt ombytliga i humör, de har alltid exakt rätt humör för den fråga de pratar om. Det är bara det att 2 sekunder senare byter de ämne, och då byter de också egentligen personlighet, och det tycker jag är väldigt obehagligt. Jag vill ha någon som alltid är på samma sätt. Som naturligtvis kan bli lite arg. Då ser man ju mer engagemanget. Men som kan hålla sig. Utan att vara det här otroligt avskalade, kyliga. För jag får inget förtroende då. Hur känner du?
För min nu, jag är ett dåligt mått därför att jag följer politik och politiker så oerhört noggrant och jag har dessutom jobbat med det så mycket. Att jag är nog ett dåligt mått. Jag försöker att titta mer på andra kvaliteter. Men om man tittar på väljare generellt, inklusive amerikanska, så är det inget tvekan om att det här med värme och sånt hänger samman med förtroende. Och amerikanerna har en tendens att rösta på den som framstår som varmast. Förra valet så stod ju Obama mot Romney och det är två ganska, som politiker i alla fall, kyliga personer. Undantaget från den här regeln är möjligen 2008. De flesta tyckte att John McCain var en varmare person men de röstade på Obama ändå. Men Bush mot både Gore och Kerry framstod som den mer jordnära, den som brydde sig mer om folk. Reagan på sin tid var ju mästare på att vara varm och optimistisk. Sen lär han som person har varit oerhört distanserad. Men han var en skicklig skådespelare och var väldigt, väldigt bra på att säga, finnas nära de människor han talade till. Även om det skedde från en tv-studio. Så det här är ingen tvekan om att det här har en stor betydelse. Och det här är Hillary Clintons akilleshäl. Jag tror att det är ett större problem än det faktum att hon är kvinna.
Mm.
Sen kan man säga att det finns en ömsesidig förstärkande faktor här. Att det faktum att hon är kvinna och uppfattas som kylig är en knepig kombination. Orättvist men sant. Och så. Men i grunden så tror jag att kylan är kanske ett större problem. Och det hänger ihop med bilden av en som ovärlig också.
Mm. Alltså om man tänker så här, Berit Ås som ju den som klustrade Ingel Nessens olika härskartekniker till först 5 och sen 7. Hon har ju det här med beteckningar, att förlöjligande heter hennes härskarteknik.
Mm.
Och då säger hon bland annat att just ord inom politiken, för det var det hon tittade mest på, det är främst kvinnor som får epitetet cynisk.
Okej, okay. Jag vet inte om det stämmer.
Nej, det här var då.
Ja.
Cynisk och kall säger vi oftare om kvinnor än om män, enligt Berit Ås.
Ja.
Och även om det kanske inte riktigt längre stämmer så rent hur jag uppfattar saker och ting är att vi faktiskt, jag undrar om det handlar om förväntningen att en kvinna inte ska vara kall och kylig. Och att det är därför som man säger det, för att det blir så stor diskrepans mellan hur vi uppfattar, i det här fallet Clinton, och hur vi uppfattar kvinnor i allmänhet. Och män. Det är för att när du säger att Obama är kall, det är första gången jag hör någon säga det.
Ja. Inte i amerikansk kontext kan jag säga. Men han är ju... Jag försöker hitta det svenska ordet. Alltså han beskrivs lite som lofty i USA. Att han lägger sig ofta på en ganska hög abstraktionsnivå. Hans presskonferenser är ökända därför att varje svar kan ta runt 20 minuter. Så, jag roades lite när han var i Sverige och höll pressträff ihop med Fredrik Reinfeldt på Rosenbad. Och presskonferensen varade en dryg timme och under den tiden hann han med 2 frågor. Och... Många av de svenska journalisterna som inte är vana vid amerikansk politik eller vid Obama var helt fascinerade över att varje svar, eller båda svaren han gav, närmast var föreläsningar. Men så är han jämt. Och 2008 så hamnade han i klistret när ett tal som han höll inför en sluten publik läckte ut. Och då beskrev han, det var inför primärvalen i Ohio, som är en stad med både storstäder och jordbruk och landsbygd och små och så. Så diskuterade han de problem han hade inför matchen med Hillary Clinton där. Att väljarna här har svårt att lita på oss som erbjuder välfärd. Därför att de har i decennier sett välfärd monteras ner, sett mer av satsa på dig själv attityd. Och de har träffats hårt av ekonomiska nedgångar. Så att nu är de bittra och klänger sig fast vid sina biblar och sina skjutvapen. Och det han gjorde där, det var ju någon typ av akademisk sociologisk analys. som man som politiker nog bör passa sig väldigt noga för att ge sig in på. I alla fall när det finns någon typ av publik. Och sånt har bidragit till bilden av Obama som kyligt akademisk och mer intresserad av vad som står i böcker än av människors vardag.
Mm. Så då kan man säga att hans före detta talskrivare John Favreau och andra i den talskrivarstaben egentligen har varit oerhört betydelsefulla för hans framgångar.
Mm. Det har de varit. Men de hade inte kunnat göra det om inte orden hade passat Obama. Men om man, jag tycker personligen att de mest fantastiska talen har hållit var segertalet på valnatten 2008. Det var ett fullkomligt mästerverk. Men det skiljer sig väldigt, väldigt mycket från hur Clinton och Reagan hade gjort. De återvände hela tiden till det här lilla. Och liksom letade efter den enskilda lyssnaren i sina tal. Medan Obama, han gör precis tvärtom. Alltså han sticker upp till skyarna och hittar det stora makroperspektivet. Båda metoderna tycker jag är intressanta, men det visar också två helt olika politiska temperament.
Och om vi tittar på Hillary Clinton, hur skulle du snabbt analysera hennes talstrategier?
Hon gör mer som Reagan och sin make. I regel. Alltså hon fokuserar, inte minst i den här kampanjen, mer på vardagsfrågor. Hon la sig på lite högre nivåer 2008, men den analys som hon och hennes folk har gjort var att det funkade inte. Så att nu försöker de mer att inte sälja in henne som den här stora ledaren som redan kan allt och har sett allt, utan mer som en mer jordnära figur. De trycker väldigt mycket på att hon numera är mormor till exempel. Medan nu var hon inte mormor 2008, men även om hon hade varit det så hade det sannolikt inte varit ett tema i hennes tal. Så att man byggt om hennes stil något, men hennes instinkt är i regel ändå hennes instinkt är ju att söka sig ner till den enskilda personen som har dyra sjukvårdskostnader, lågbetalt jobb och så vidare. Obama är mycket mer för att försöka liksom måla med väldigt breda penseldrag och teckna den större bilden av USA och dess plats i historien.
Om vi nu lämnar demokraterna så går vi över till det väldigt intressanta republikanska fältet. Mm. Därför vi har ju fortfarande Donald Trump med. Ja. Men du gjorde en viss uppdelning av de olika presidentkandidaterna. Så jag tänker, jag ska inte ställa någon specifik fråga, utan om du först kort kan beskriva de som är fortfarande kvar i racet.
Ja, vi kanske inte ska dra alla 14, men den stora intressanta trenden nu är ju att republikanerna, som annars traditionellt har valt väldigt erfarna personer att föra deras talan i valen, nu tycks fast besluta att välja någon som antingen har hållit på med politik ganska kort tid eller inte alls. Så om vi fokuserar på de 6 mest intressanta namnen så inkluderar ju det 3 personer som aldrig har varit valda till någonting alls. Och den som just nu leder racet, det är Donald Trump som bekant. Han är fastighetsmagnat. En ny bekantskap för nästan alla svenskar, men känd i amerikanska sammanhang sedan åtminstone 30 år. Har rätt skakig ideologisk bakgrund, har donerat pengar till både demokrater och republikaner genom åren, god vän med Clinton-familjen. Men har vi lyckats inta den ledande populistrollen i den här valrörelsen. Och talar till i första hand vita amerikaner med begränsad framtidstro. Det är det som är viktigt för honom. Och inte helt olikt hur Reagan arbetade, förutom det faktum att Reagan sa att USA mår dåligt nu. men kan och kommer att må bättre. Medan Trump mer är inne på och säger att USA har rent generellt gått åt helvete. Och kommer göra det nästan oavsett vad, men det blir bättre i alla fall med mig. För jag vet hur man tjänar 10 miljarder och det vet inga andra politiker.
Och det där kör ju han ganska hårt på.
Mm.
Det är det man hör också i kommentarer kring varför Trump fortfarande är kvar. Ja, men någonting måste han ju ha gjort rätt eftersom han har ändå byggt upp denna enorma förmögenhet.
Ja, men alltså det är en oerhört begåvad person. Framgår inte alltid när man tittar på de här debatterna. Men man lyckas naturligtvis inte med det han har gjort. Om man inte är skärpt. Jag har själv aldrig träffat honom, men de jag har träffat som har träffat honom beskriver ju en oerhört intelligent och faktiskt också vänlig person. Som dessutom har så pass stark självkänsla att han inte har några problem med att omge sig med rådgivare som kan mer än han. Och det är inte nödvändigtvis så att han inte är kvalificerad för höga politiska uppdrag, men jag är ju personligen orolig för dels för åsikter han uttrycker och dels för stämningar han piskar upp. Och sen för republikanernas del så är det ju så att han kan tänkas vinna nomineringen, men det är närmast uteslutet att han kan vinna det huvudvalet. Och det beror ju på att det är kanske drygt 30% som har en generellt positiv uppfattning om honom. Men en majoritet av alla amerikaner, alltså inte bara primärvalsväljare utan alla amerikaner, har en negativ bild av honom. Och med den typen av siffror har åtminstone ingen hittills lyckats bli president.
Nej, men om man tittar på det vi pratade lite tidigare om, att republikanerna har svårt att få minoriteter.
Mm.
Även om jag läser någon siffra att Obama behövde ungefär 4% av latinoväljarna för att uppväga för varje procent av vita som han inte fick.
Ja, eller för bättre sagt, för varje vit väljare demokraterna tappar idag måste de vinna 4 latinamerikanska.
Ja, tack. Och om då Trump, som jag har gått ut väldigt hårt rasistiskt, åtminstone från svenskt perspektiv. Jag kan ju inte tänka mig att det finns särskilt många minoritetsgrupper som känner att Trump är min man.
Nej, alltså latinos avskyr honom. Och det är inte en grupp man kan stöta bort om man har några som helst planer på att flytta in i Vita huset. Man kan beskriva utvecklingen så här att 2004 när George W. Bush vann omval så vann han 44% av de väljare som har latinamerikanskt ursprung. Mitt Romney 8 år senare vann 27%, en rätt avsevärd minskning. Och hans dåliga siffror bland minoritetsgrupper var enligt republikanernas valanalys skälet till att de inte lyckades vinna valet. Jag tror att de 27% som Mitt Romney fick bland latinamerikanska väljare, det kommer i så fall en kandidat Trump bara att kunna drömma om. Han kommer hamna väsentligt under det. Därför att han har gjort motstånd mot latinamerikansk, förvisso illegal, invandring till sitt huvudnummer. Och själv så säger han ju att han fokuserar på den illegala invandringen, men det är ju inte vad latinamerikanska väljare hör.
Nej, och samtidigt så är det säkert många av de som bor i de södra delstaterna som har vänner, bekanta, släktingar, familj som är just de här illegala invandrarna.
Mm.
Så det slår ju hårt.
Så är det. Och ingenting tyder väl på att han skulle gå speciellt bra bland svarta heller. Så att jag kan inte se att Donald Trump vinner någon delstat som Mitt Romney inte vann. Däremot så är det möjligt att han kan tappa ytterligare delstater.
Mm. Så om vi går vidare då, vad har vi fler för kandidater som inte alls har någon politisk erfarenhet?
Carly Fiorina är en intressant person. Hon började som trainee.
AT&T va?
På AT&T stämmer. Och sen så har hon då klättrat sig upp hela vägen till vd för Hewlett Packard. Aldrig valt till någonting. Sen ska jag säga så att hon är ingen politisk amatör för den sakens skull. Hon hade varit politiker för länge sedan om det inte vore för det faktum att hon är kalifornier. Och Kalifornien är svår mark numera för republikaner. Hon var rådgivare i John McCains kampanj och hon kandiderade till senaten för Kalifornien 2010 men förlorade mot Barbara Boxer som är en sittande senatsveteran från Kalifornien. Jag tror hon har fått mycket beröm för hur hon har fört sig i debatter. Hon anses kunnig, hon är en skicklig retoriker. Hon betonar själv sitt stora internationella nätverk och hur många världsledare hon känner. Och det är naturligtvis för att visa att hon är redo för även den diplomatiska delen av presidentjobbet, även om hon inte har varit politiker. Ingenting än siffror talar dock för att hon kommer bli nominerad. Men säg att USA får en republikansk president nästa höst, då kan jag mycket väl tänka mig Carly Fiorina som minister i den administrationen, till exempel som handelsminister eller något sånt. Mycket intressant person. Det är inte ens uteslutet att hon blir kandidat till vicepresident om någon av de mer konventionella politikerna skulle lyckas ta hem nomineringen. Däremot så kommer hon ju knappast bli det under Donald Trump. Den tredje icke-politikern är Ben Carson och han har haft skyhöga siffror den här hösten, men de håller på att dala ganska kraftigt nu. Den senaste större mätningen visar att han är på väg ner mot fjärdeplatsen. Och jag tror att han är något av vad amerikanerna kallar för en flash in the pan. Det vill säga en dagslända som flammar upp ett tag och sen försvinner iväg.
Berätta lite om hans bakgrund. För han är neurokirurg.
Han är neurokirurg. Har vunnit stor ära och berömmelse i medicinska kretsar för bland annat svåra operationer där man separerar siamesiska tvillingar. Och han har varit chef då för, klinikchef på John Hopkins, mycket framstående sjukhus. Ingen politisk bakgrund, men var huvudtalare 2013 på någonting som heter National Prayer Breakfast, som är ett årligt evenemang som hålls i Washington, där presidenten i stort sett alltid deltar. Och Carson fick mycket uppmärksamhet för sitt tal där. Därför att han gav sig på både Obama som satt ungefär 10 meter ifrån. Och Obamas sjukvårdsreform. Och han blev då uppmärksammad i konservativa kretsar och gick i pension från sitt kirurgjobb och blev istället en flitigt anlitad talare på i stora konservativa sammanhang. Och tjänade ganska goda pengar på det. Och
naturligtvis upplockad av republikanska partiet och sagt, ska du inte kandidera?
Ja, han fick... partieliten eller etablissemanget eller vad man ska kalla det är nog inte så förtjust i hans närvaro. Man ser honom gärna som talare men vill förstås inte att partiet nominerar en person som är helt politiskt oerfaren. Men det är en intressant person. Sticker ut ganska mycket. Han är ingen talare för 5 öre. Men det har funkat bra för honom i debatterna därför att där de andra låter som väldigt vältränade talare minus Trump och någon mer. Så framstår ju han som bara oerhört schysst och vanlig. För att han inte behärskar några retoriska fingrepp eller så.
Mm. Han är också afroamerikan.
Ja.
Vilket ju naturligtvis fördelar inom minoritetsgrupperingarna.
Så är det. Republikanerna går i regel inte särskilt bra bland afroamerikaner. I ett normalt val så tar de 10-15% i den gruppen. I Obamas val har det varit väsentligt mindre. Men ja, fram till 50-60-talet så var det ungefär 50-50 mellan demokraterna och republikanerna när det gäller svarta väljare. Men idag är de helt demokratiska i stort sett, 9 av 10. Hur mycket detta skulle förändras med Ben Carson blir det svårt att säga.
Men han är också väldigt karismatisk när han talar, eller hur?
Nej, det skulle jag inte säga. Han är däremot alltså han har en charm när han talar just för att han inte låter som en politiker. Jag brukar skämtsamt säga att när han pratar så påminner han ganska mycket om Cleveland i Family Guy. Det vill säga den här väldigt vänliga men också väldigt sega grannen till familjen Griffin. Och som sagt, min uppfattning är att han har lyckats i debatterna genom att vara dålig. Eller vara det som normalt sett skulle anses dålig. Men han
det här är ju jätteintressant ur ett retoriskt perspektiv. När man inte är bra på att föra sin talan så ökar trovärdigheten för personen att man vill ha den på en så hög post som president.
Ja, nu tror jag i och för sig inte att så många vill det, utan han har nog flammat upp mest för att folk inte har varit säkra. Och det är inte ovanligt att det ser ut så i primärvalssammanhang. Men hans brist på retorisk skolning har passat ganska bra ihop med hans bild av att jag är inte en politiker, jag är en klok person. Nominera mig.
Mm.
Och ska man jämföra med något svenskt så kan man ju dra till med den här berömda debatten inför valet 76 när Palme mötte Fälldin, och Palme var naturligtvis retoriskt sett vida överlägsen Fälldin.
Men på grund av svenska folket tyckte att
han framstod som oerhört otrevlig när han satt och flinade och dansade retoriska cirklar runt den här vänliga ångermanländska lantbrukaren. Och lite den effekten har man kunnat se bland de som gillar Ben Carson. Men hans siffror sjunker nu ganska kraftigt, och min bedömning är att han inte kommer att vara någon större spelare när det väl blir primärvalssäsong på riktigt.
Nej. Men om vi då går över till de tre som faktiskt har politisk erfarenhet och de som, även om de inte har väldigt lång, det är ju två av dem som varit invalda och suttit från 2011 och den andra 2013. Kan vi ta lite om dem?
Ja, det här är ju intressanta personer därför att de är unga. Och de har 70-talister, den ena är född i USA men har kubanska föräldrar. Och den andra har också kubanskt påbrå. Och då handlar det alltså om Marco Rubio som valdes in i senaten 2010 för delstaten Florida. Som ju dessutom är en jätteviktig delstat nästa höst. Och den andra är senator Ted Cruz som 2012 valdes in i senaten från Texas.
Ja, jag säger 11 och 13.
Men ja, fast man tillträder 11 och 13, okay. Eftersom tillträdet sker i januari.
Ja, just det. Men du, Florida då, innan vi går in på de här två kandidaterna. Florida är ju alltid oerhört viktigt.
Mm.
Och är det så att jag minns fel, eller är det en av de stater som man räknar sist?
Nej, men det är en av de stater som är närmast, och det är också en stat som har stora interna skillnader. Är man på landsbygden i Florida så är det precis som att vara i Alabama eller Mississippi eller Georgia. Det vill säga det är klassisk sydstat. Men där finns också förstås Miami, Tampa Bay, Orlando, Jacksonville. Stora moderna metropoler med klar demokratdominans. Och sen har Florida också blivit liberalare än övriga sydstater i flera avseenden därför att många från norr flyttar dit när de blir pensionärer.
Just
och de tar ju med sig
sina
värderingar. Så att Florida är idag inte speciellt konservativt i städerna men är fortfarande en klassisk sydstat ute på landet. Och det här...
Beroende på hur många som faktiskt tar sig till vallokalerna så är det...
Ja, precis. Och det gör ju, och dessutom så har en väldigt stor befolkning. Det är sydstaternas näst högst befolkade delstat efter Texas. Och det gör ju att delstaten är oerhört viktig för att
sova
hem. Jag har det inte i huvudet, men det är åtskilliga.
21.
Ja. Och det gör det till en av USAs större delstater.
Ja, men då tar man två kandidaterna då.
Ja, båda skulle för 10 år sedan ha betraktats som tillhörande USAs ytterhöger. Men så som stämningen har förändrats inom republikanerna och med Tea Party-rörelsens framväxt och så vidare så är det egentligen bara Ted Cruz som idag är ytterhöger. Och det är egentligen en intressant person. Den jag tycker är mest intressant av alla de här kandidaterna. Även om han inte är min favorit. Och han har arbetat oerhört målmedvetet ända sedan han fanns i delstatspolitiken i Texas för att nå detta mål. Han är egentligen inte den mest lättippade upprorsledaren för en populistisk högerrörelse med sina toppbetyg från Harvard och Princeton. Men han har varit oerhört skicklig på att hitta de här upprörda stämningarna som finns i USA. Och som har förstärkts av både de militära insatserna under 2000-talet men också av finanskrisen. Och man kan säga att han i någon mening förenar de här tre klassiska republikanska benen. Han är väldigt försvarsvänlig. Han är väldigt socialkonservativ. Och han är väldigt ekonomiskt konservativ. Han vill lägga ner myndigheter, sänka skatterna rejält. Slopa de flesta typer av regleringar. Så att han ligger i ytterspannet kan man säga i många av de här frågorna.
Men går ändå relativt bra?
Ja, alltså än så länge har han bara behövt möta väljare i Texas. Och där är de här stämningarna mainstream. Hur han skulle klara sig i ett nationellt val är mer tveksamt. Jag tror inte att det skulle flyga. Han skulle uppfattas som för höger. Å andra sidan, Reagan uppfattades som för höger och han vann två av de största jordskredssegrarna i USAs historia. Så att man ska aldrig utesluta saker och ting. Men hans intelligens, det faktum att han har byggt upp en sån oerhört disciplinerad kampanj. Där han låg lågt i början. Folk undrade var han tog vägen. Han hade jättelåga siffror men verkade inte få minsta panik alls. Då visade det sig att det han har gjort är helt enkelt bygga organisation. Men de övriga kandidaterna var i varandras strupar så byggde han upp det som amerikanerna kallar ground game. Det vill säga lokala kampanjkontor, aktivister som delar flygblad gör mycket av det viktiga jobbet. Och han har nu i särklass den bästa organisationen i Iowa som är först ut med att nominera.
Ja, och då ska jag göra en liten så här sportliknelse här. Mm. För att det där är exakt vad mitt hockeylag, Skellefteå AIK, alltid gör varenda år. Vi tränar mest, vi tränar tyngst. Vilket gör att i början av grundserien så går det inte så där jättebra för oss. Och vi har legat ner på femte plats, sjätte plats kanske till och med. Jag orkar inte ens följa med i början på tabellen till jag ser var matcherna för att det är så deprimerande. Men sen vet vi att ju längre grundserien går, desto snabbare är vi än de andra och desto mer uthålliga blir vi. Och de sista 4 åren så har vi alltså vunnit grundserien och nu är vi uppe i topp igen. I kväll är det toppmöten mellan oss och Frölunda. Jag
hakar på där då och säger att om vi tar Jeb Bush som ju var en tidig favorit i kraft av känt namn och så vidare.
Och massor med pengar.
Så har han funkat lite grann som mitt Djurgården, det vill säga berömd, stolt historia, känt namn, alla vet vem det är, men det går bara halvbra liksom. Och,
fast
nu är han ju på slutspelsplats. Ja, men vet, mitt benchmark, det är 89, 90, 91
här. Ja, det var länge sedan. De senaste 4 finalerna
här, just saying. Nej, men så Jeb Bush är ju... Min karaktärisering av hans kampanj är att den i praktiken ligger i koma. Ted Cruz har nu sprungit förbi honom i pengainsamling. Det är också någonting Cruz har gjort medan han uppfattades ligga på lottsidan. Han samlade in jättemycket pengar. Men det som också är intressant är att han är inte beroende av några enskilda jättedonatörer. Utan han har fått in jättemycket pengar i jättemånga småsummor.
Ungefär som Obama gjorde.
Ja, som Obama gjorde.
$5.
Som Obama gjorde. Obama drog in enorma summor på småbidrag. Och använde nätet på ett väldigt innovativt sätt. Och den som hjälpte honom med detta blev senare ambassadör i Stockholm. Men det är en annan historia.
Mm.
Ja, Marco Rubio då är egentligen nästan lika konservativ som Cruz. Inte riktigt, men nästan. Men han är mer pragmatisk i sitt politiska handlag. Han är mer av en dealmaker. Medan Cruz i princip alltid är i opposition. Även mot sin egen partiledning. Och Rubio håller ju på att bli etablissemangskandidaten i takt med att partiets traditionella elit ger upp hoppet om Jeb Bush. Så att det jag både har hoppats och trott en lite längre tid nu är att det till sist kommer stå mellan Rubio och Cruz. Två intressanta personer, de står för något nytt i republikanerna, vad man än tycker om dem. Rasande intelligenta, ambitiösa, skickliga, strategiska.
Och då blir min fråga naturligtvis, vem har bättre chans mot Clinton?
Alla mätningar säger Rubio. De mätningar som finns nu, som man i och för sig ska ta med en nypa salt, säger att Hillary slår alla republikaner utom Rubio, där det är så att säga statistiskt oavgjort.
Så vad vi ser fram emot är en enormt spännande valrörelse, ja. Om vi får de två.
Ja.
Vad kan skälpa Rubio i det här läget?
Att helt enkelt att han inte är tillräckligt mycket upprorsman för de republikanska primärvalsväljarna. Att Trump och eller Cruz är så dominanta att han inte kommer förbi dem. Att de mer moderata republikanerna väntar för länge med att lägga ner sina kampanjer så att de mer traditionella republikanska rösterna sprids på många namn. Medan de här mer arga väljarna bara egentligen har Trump eller Cruz. Det är det stora problemet för Rubio.
Och vad ser vi för tendenser just nu?
Tendensen nu är att det här håller på att utvecklas till ett fyrmansrace. Där Trump i kraft av sin enormt starka personlighet, det faktum att han själv finansierar sin kampanj och har närmast oändliga resurser, och det faktum att han leder alla mätningar fortfarande är intressant. Och där Carson är ju fortfarande med i mätningarna, ska man säga, även om mycket tyder på att han ryker. Men också då att och de andra är Rubio och Cruz.
Mm. Och då sa du också att om det blir någon av de mer etablerade politikerna, säg då Rubio, då har vi alltså Fiorentina som är ganska stark kandidat till framförallt minister, men eventuellt även vicepresident. Mm.
Jag tror så här att om Jeb hade tagit hem nomineringen, vilket ingenting nu tyder på, så skulle Fiorina ha varit en ganska intressant partner till honom. Då hade vi haft två personer med trovärdighet i ekonomiska frågor, näringslivsfrågor. Man hade haft, Jeb är ju konverterad katolik, gift med en kvinna från Mexiko. Hon är kalifornier, inte förknippad med migrationsfrågor eller någonting sånt. Det hade varit ett ganska bra team. Möjligen så kan en kandidat Cruz vara mindre intresserad av att ha Fiorina med sig, därför att hon är så pass mycket äldre än vad han är. Hans problem är lite grann att han ser ut som Robin, alltså Batman, ja, sidekick.
Han har värst en babyface.
Han är 44, men han skulle kunna passera som 34 utan problem. Han ser väldigt ung ut. Och det finns ju en annan republikan som oroar sig för hur han kommer se ut på debattscenen bredvid Hillary Clinton. Men jag tror att han mycket väl skulle kunna tänka sig att ha Carly Fiorentina i sitt kabinett.
Mm. Ja, och vad händer härnäst nu då? Hur ser det ut?
Nu är vi på väg in i de sista två månaderna före omröstningarna börjar. Och den första omröstningen är i början av februari, och då är det delstaten Iowa som nominerar. Och då ska man veta att Iowa har inte primärval, utan Iowa har det som kallas för caucus, som påminner lite mer om svenska partiers nomineringsmöten. Fast mer invecklade. Och i de här sammanhangen så brukar aktivisterna vara överrepresenterade av det enkla skälet att de är mest uthålliga. När det är låsta lägen så blir det oändliga proceduromröstningar och väldigt mycket trixande i kulisserna. Och folk med vanliga jobb som inte är aktivister, de går hem efter klockan 9. medan aktivisterna blir kvar. Så att Iowa har ibland nominerat helt skogstokiga namn över väldigt kända personer.
Så det är ingen markör att lita på?
Det behöver inte vara det. Däremot så är det förstås en fjäder i hatten. Man kan säga att demokraternas del är Iowa en bättre markör än vad det är för republikanerna. Men man ska också säga att Iowa och New Hampshire som är först är inte längre de värdemätare de brukade vara. Därför att ingen av delstaterna är särskilt representativ för hur någon av partierna ser ut. New Hampshire brukade vara väldigt konservativt men är inte längre. Så att det säger ganska lite om hur de republikanska gräsrötterna funkar. Och båda delstaterna är väldigt vita sett i befolkning. Vilket innebär att de inte reflekterar hur demokraterna ser ut. Men icke desto mindre så är, framförallt, så är de viktiga för att man vill få momentum, som det heter. Visa kommande delstater att man är på gång. Så av det skälet så är det oerhört stort fokus på de här delstaterna.
Mm. Och när är nästa debatt som vi kan se, även om det är okristliga tider i Sverige?
båda partierna har debatter nu i december. Jag har inte datumen precis i huvudet. Men demokraterna och republikanerna har varsin debatt precis efter Lucia med ett par, tre dagars mellanrum och sånt. Så att då kan man följa utvecklingen där. Och sen har republikanerna en debatt inför New Hampshire. I New Hampshire. De republikanerna har fler debatter, ska jag säga. Så de har också väldigt många fler kandidater.
Ja, men du, stort tack för att du kom hit och redde ut läget. Både lite så här historiskt och hur vi ser idag. Nu kommer ju valet i höst. Så det kommer ju att bli mer och mer intensivt i svensk media. Mm. Och vi brukar ha diverse olika experter som uttalar sig.
Mm.
Det ska bli jätteintressant att följa. Jag ska försöka se lite mer debatter. Det är verkligen bara så hemska tider.
Jag ska säga också att debatterna är lite svåra att se. Därför att många av de här streamingtjänsterna funkar inte i Europa. Men om man har några timmars tålamod så brukar det inte ta lång tid alls innan de ligger på YouTube. Och de tidigare debatterna finns där för den som känner för att titta i kapp.
Strålande. Tack så jättemycket, Johan Ingerö. Tack till dig som har lyssnat. Det finns lite godis på retorikiska.se, lite kartor, länk till Obamas tal 2008 och så vidare. Jag tar tacksamt emot dina tankar kring den här podden, om det är någon som du vill att jag samtalar med eller vad som helst annat som är positivt inriktat. Så tack så jättemycket till er alla.